Artikel 5.
Under bokmässan i Göteborg för en vecka sedan presenterade den tidigare livstidsdömde Annika Östberg sin senaste bok Ögonblick som förändrar livet. Annika Östberg satt fängslad i USA 28 år för inblandning i mord på 2 poliser. Under bokmässan fick vår reporter Helena Frank ett samtal med henne.
Allting inne i själva cellen var cement och stål. Till och med toaletten var ståltoalett, ingen sits. Och så såg det ut. Det var väldigt smalt utrymme för 2 personer. Och sen då till slutet så hade jag också, jag tränade ju hundar. Vi hade ju ett fängelsehundprojekt där vi tränade hundar för fysiskt handikappade. Inte synskadad, för det är en helt annan träningsprocess. Men för de som hade behov av fysisk hjälp. Så att, och sen då var det inte bara jag och rumskamrater, men då var det en hund också. Så det var väldigt mysigt kan jag säga.
Du nämnde det här hundträningsprogrammet och det var inte ledarhundar då, utan assistanshundar. Men däremot så spelade du in talböcker i fängelset. Ja, hur kom det sig?
Jo, alltså kvinnorna hade ju olika grupper som försökte och hjälpa olika delar och olika grupper i samhället. Och då hade vi hört att ett annat fängelse läste in talböcker. Och då tyckte vi att det skulle vara någonting jättebra att passa oss. Och så också fick vi möjligheten då att läsa in barnböcker till barn, till tjejer som satt. Så att de kunde läsa in en barnbok och skicka iväg till sina barn. Vilket var, så det var dubbelprogram då. Och vi fick ifrån The Blind Institute, The Braille Institute i USA och i California. Pengar då att köpa de här speciella spelare som har lägre hastighet. Och sen hade kvinnorna också, vi fick 4 gånger om året fick vi köpa in varor från utsidan. Och den här gången så gick pengarna då till det här projektet. Och genom det så köpte vi en luftkonditionering, vilket var absolut nödvändigt för att det blir ju 38-40 grader ofta, varmare inomhus. Och apparaterna då, det är inte bra för apparaterna eller de som sitter och läser. Så att, och det här var någonting som tjejerna gjorde helt fritt på sitt eget tid. Jag var liksom coordinator och sekreterare och höll koll på böcker och vart de skulle skickas och så vidare. Men jag också ägnade mycket tid i att läsa. Och det tyckte jag väldigt mycket om, för det var så divers materiell som vi fick. Från allt från dagstidningar till pre-med, alltså de som går i skolan, läkarskola, utbildning, och det var massor med ord att lära sig och ja, säga rätt och sådär. Så det var en hel process.
Fanns det kvinnor i fängelset som själva var synskadade? Alltså hade någon typ av synnedsättning?
Inte totalt synskadad, alltså blind. Nej. Men däremot synskadade, ja. Och då hade de såna här västs, orange, såna här jätte som lyser, som då stod det på ryggen.
Att de var synskadade?
Ja, och samma med hörselskadade. Mm. Vilket jag tyckte var väldigt förnedrande. Men alltså det gällde ju säkerhet, för att om det hände någonting och vakterna sa stanna där, och någon inte hörde det, eller om de pekade och sa kom hit med handen och personen inte såg det, då kan det ju ha konsekvenser. Så att det var faktiskt nödvändigt.
Jag minns alla gångerna som de sa på nyheterna i svensk tv att du hade ansökt om förflyttning men fått avslag hela tiden och sådär. Och då visade de alltid samma bild på dig, en stillbild, porträttbild på ditt ansikte. Du är ganska smal och ganska smalt ansikte, man ser liksom höga kindben och blont långt hår som är lite uppklippt upp till så att det blir lite fluffigt eller vad man ska säga. Du ser inte riktigt ut så idag, vill du beskriva hur du ser ut?
Nej, det var 20 år och 20 kilo sen kan jag säga. Så idag, jag är 1,82. Jag väger alldeles för mycket. Så att jag har ljust hår fortfarande. Det börjar bli lite mörkare nu i ålderdomen. kortklippt. Jag håller på att gå igenom klimakterium som är, slutar aldrig, tror jag. Så jag får värsta vallningar och därför så har jag klippt håret kort för att det syns inte så mycket.
Alltså, annars blir det liksom klistrigt och fett och
sådär? Ja, eller? Man kan se liksom att det är klistrigt och ser ut som man har just kommit ur duschen och det är väldigt pinsamt. Så jag är lite tjockare i kinderna nu. De säger att ju äldre jag blir ju mer ser jag ut som min mamma. Och jag har definitivt den här platta, lite fyrkantig haka. Och kindbenen syns inte så tydligt nu eftersom jag har lite mer vikt på mig. Men de säger att det syns fortfarande att jag är väldigt skandinavisk. Ja, så jag köper mina kläder i generös-sektionen kan jag säga. Och jag är väldigt trött på att de tror att alla som behöver köpa generös bara vill ha brunt, svart och grått. För jag älskar roliga färger. Och jag tycker jag har rätt att ha roliga färger. För jag blev väldigt trött på grått och blått. Det var allt vi fick ha i fängelset.
Och idag har du faktiskt vinröda byxor och en, ska vi kalla det tunika eller topp?
Det är en tunika, men jag tror om man var lite yngre så kunde man sätta på sig såna här tights och ha den som en klänning. Men det går ju inte.
Men den är svart i botten och så är det blommor på den som är i rött och vitt.
Och sen har den lite så här dekoration här under halsen. Så att min garderob är ju fylld med färger och sådär. Och det är en av bilderna som jag har skickat till tjejerna i fängelset. I min garderob med alla färger. Och de förstår precis vad det där betyder. Om jag skulle visa dig en bild på en garderob med massa kläder så skulle du säga ja och. Men till dem så kommer det att vara wow. Så att det är ett bevis på vad frihet är.
Du har tät kontakt med dina vänner fortfarande, vänner som du kallar din familj i fängelset då?
Ja, absolut. Jag skriver till dem regelbundet, jag skickar bilder, jag har tagit dem med min resa från första dagen.
Men skulle du kunna åka tillbaka till USA och alltså besöka dem? Går det eller hur?
Nej, jag tror jag har livstidsförbud, men jag skulle aldrig åka dit ändå. Jag kommer att hålla mig, som jag brukar säga, inom EU-gränsen. Jag vill gärna se hela Sverige och sen resa runt Skandinavien. Jag tycker det är så väldigt mycket fint här och så jag förstår inte varför folk vill åka alla möjliga platser när det finns så mycket här i närheten.
Du fann en gudstro i fängelset.
Ja.
Hur gick det till?
Oj, oj, oj. det var ju egentligen en lång process. Alltså, jag har alltid trott att det fanns någonting någonstans. Men för det mesta så var Gud en hotfull, skrämmande figur för mig. Men jag tog ett återfall i fängelset efter min son dog. Och då till slut så hamnade jag i fängelset, inom fängelset, för de har det också. Och då var jag så trött att jag bad att, vet du vad, Gud, ta mitt liv eller visa mig vägen ur det här. För jag struntar i vilket som. Och då började saker hända i mitt liv. Jag träffade en kompis till mig som också hade varit narkoman i många år. Hon var helt nykter och involverad i ett gemenskap som är nyktra narkomaner och alkoholister. Och vi började prata. Under den tiden också så hade jag en väldigt underbar människa som var präst på Svenska Sjömanskyrkan där. Som kom på besök. Och vi brukade prata lite grann om förlåtelse och tro och sådär. Så jag tror att allt det här kom tillsammans. Men jag kände mig väldigt skuldbelägen, alltså jag kände ansvar väldigt djupt för de här morden som hade hänt och trodde aldrig att jag kunde bli förlåten, utan det här var någonting som jag skulle säkert hamna i helvete över. Och han övertygade mig att försöka, att bara be om förlåtelse. Och det var faktiskt en väldigt andlig upplevelse för mig. Och på det sättet så började. Sen har det ju vuxit under åren med djupare förstånd och djupare tro. Och jag håller idag en rätt så regelbunden dialog med min Gud eller högre makt. som en vanlig människa. För så är den makten till mig. Gud kan ta människor igenom väldigt svåra situationer. Men det är människor som är budbäraren. Det är människor som gör själva arbetet med andra människor. Alltså de är ju Guds fötter och händer, som jag brukar säga. Så att det är väldigt viktigt att människor sträcker ut handen till varandra och försöker att förstå varandra. Och jag tror inte att jag kommer att förlora den kontakten som jag har med mitt inre, med min Gud. Och jag är gladast och mest nöjd när jag är ute i skogen i mjukbyxor och gamla gympadojor med några hundar. Alltså då är jag överlycklig. Så att det är inte grejer som betyder så mycket.
Du är 57 idag, va?
Ja.
Hur ser framtiden ut?
Ja, framtiden ser fascinerande ut. Men alltså, jag lever ju inte så mycket i framtiden. Jag lever i nuet. Fast jag försöker ju planera lite grann för livet i framtiden. Jag har ju ingen pension till exempel. Jag har ingen karriär. Jag har ingen till att prata utbildning. Så att jag måste ju tänka på vad ska jag göra för min ålderdom. Men just nu, så nästa år i alla fall, så tänker jag att det går nog att göra lite föreläsningar. Och sen kanske jag börjar jobba på en ny bok, jag vet inte. Jag liksom tar dagen som det kommer och en dag i taget.
Du bor och arbetar också på det här som heter Basta arbetskollektiv idag. Vad är det för någonting? Vad gör man där?
Alltså det är ett ställe där narkomaner och alkoholister och en del folk med psykiska störningar kan komma och landa och bo tryggt, arbeta. Det är självförsörjande företag. Så att jag driver mitt eget företag och jag bor där därför jag tycker att ja, jag är väldigt bekväm där och det är bra folk och jag tycker om folk som liksom försöker verkligen göra en förändring i sitt liv.
Och vad gör ditt eget företag?
Jo, jag föreläser rätt så mycket och också så tränar jag hundar. Jag är utbildad hundtränare.
Ni hörde Annika Östberg, reporter Helena Frank, Skånes taltidning.